I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varning för våld mot djur. De flesta gästerna befann sig vid det här laget i det stora biljardrummet där de tog en drink före maten. Eftersom familjen ville hålla festen så privat som möjligt hade de satt åt vakterna att de ville vara ensamma. Plötsligt stormade en man in med vapen i handen. Han sköt först en gång rakt upp i taket och sen riktade han sitt vapen mot Nepals kung. Massmördarpodden, massmordet på kungafamiljen. Det här avsnittet är skrivet av Jenny Sterner. Ljudsättning och klippning har gjorts av Emil Drugge. Och jag heter Dan Hörning. Dipendra, kallad Dippy av sina vänner, föddes den 27 juni 1971 i det kungliga palatset i Nepals huvudstad Kathmandu. Dipendras föräldrar hade varit gifta ett år när han föddes. Hans mamma var prinsessan Ashwara och hans pappa kronprins Birendra. När lille Dippy var bara ett år gammal dog hans farfar. Alltså pappa Birendras egen pappa, kung Mahendra, den tionde shahen av Nepal. Och i och med det tog Dipendras pappa Birendra över Nepals tron. Han blev kung och hans fru Ashwara blev landets nya drottning. Dipendra blev, i egenskap av äldste son, kronprins av Nepal. Jag antar att de flesta känner till Nepal, men en kort presentation av landet är att det är ungefär hälften så stort som Sverige. Och det ligger mellan Himalaya, världens högsta berg, och andra höga berg. Hela landet är en enda lång bergsdal. Och idag bor det cirka 30 miljoner människor i landet. Det gränsar mot de två väldigt mycket mäktigare länderna Indien och Kina idag. Det finns en gammal legend i Nepal. 1769 vann Prithvi Narayan Shah kampen om de tre kungarikerna som då utgjorde Nepal. Han deklarerade att nu var landet ett enda land och han var dess kung. När den nya kungen marscherade in i huvudstaden Kathmandu mötte han en mystiker, en helig man som kunde spå oss in i framtiden. Den helige mannen var mager och verkade trött och kungen erbjöd honom därför en skål med yoghurt som han hade med sig. Den helige mannen smakade på yoghurten och gav sen tillbaka den till kungen samtidigt som han sa att han hade välsignat yoghurten. Kungen blev inte alls glad över det. Visst, det var jättebra att yoghurten hade blivit helig, men han, Nepals kung, tänkte missan inte äta av någonting som någon annan redan hade smakat på. Därför kastade kungen yoghurten på marken. Den helige mannen bannade då kungen för att han hade kastat bort mat som hade kunnat mätta någon annan om nu kungen inte ville ha den heliga yoghurten. Dessutom, om kungen hade ätit upp den välsignade yoghurten, sa den helige mannen, så skulle kungen ha fått alla sina önskningar uppfyllda under resten av livet. Men nu gällde välsignelsen verkligen inte längre. Kungen hade kastat bort en fantastisk gåva för att han var högfärdig. Kungen tittade ner på sina fötter. Inte nog med att han hade varit dum nog att kasta bort yoghurten. Det förstod han ju nu när den helige mannen hade läxat upp honom. Det var verkligen en jättedålig idé att göra sig ovän med de goda andarna. Dessutom hade yoghurten stängt av kungens fötter. Alla hans 10 tår var nu nersmetade med yoghurt. Den vise mannen förkunnade att det var ett tecken. 10 tår hade kungen och i 10 generationer skulle kungens släkt härska över Nepal. Men under den 11:e kungens styre skulle dynastin falla. Släktens välgång skulle bytas ut mot en ofattbar tragedi. Och när vi nu går tillbaka till kung Birendra av Nepal så är han alltså den 11:e shahen av Nepal. En direkt släkting till kungen som kastade bort yoghurten. Lille Dipendra fick så småningom 2 yngre syskon, brodern Nirayan och systern Shruti. Dipendra och hans kungliga syskon växte upp i ett liv i lyx. De saknade aldrig någonting, i alla fall inte materiellt. Syskonen träffade inte sina föräldrar särskilt mycket och de träffade mest sina barnflickor. På ytan såg allting bra ut. Skolan gick väldigt bra. Dipendra var intresserad av sport och han gick på alla idrottsevenemang han kunde, framförallt där nepaleser deltog. Efter grundskola och gymnasium i Kathmandu flyttade Dipendra 1987 till England. Och där påbörjade han en 3-årig utbildning vid Eton College. Han fortsatte också med sitt idrottsintresse, främst genom att träna karate. För att den 16-årige Dipendra inte skulle vara helt ensam i England kontaktade hans pappa kungen sin gode vän Sir Jeremy Baggy. En baron vars son pluggade vid Eton, precis som Dipendra. I England träffade Dipendra också den 1 år yngre Devyani Rana. Devyana var den näst äldsta dottern i den förmögna indiska familjen Rana. Familjen Rana var inte bara välbärgad. Devyanis farfar hade varit den sista maharadjan av Gwalior i Indien. Det, plus släktens enorma förmögenhet, gjorde familjen Rana till en av Indiens mest förnämsta släkter. Familjen Rana och Dipendras familj, familjen Shah, hade en lång gemensam historia. Tidigare hade det nästan varit en tradition att en medlem av familjen Rana hade varit premiärminister i Nepal. Innan Devyani kom till England hade hon gått grundskolan och gymnasiet i Indien och dessutom pluggat i Kathmandu i Nepal. Även hon hade flyttat till England för att studera och eftersom hon var god vän med Sir Jeremy Baggies dotter följde sig naturligt att hon och Dipendra träffades rätt ofta. De var ju båda vänner med syskonen Baggy. Och så gick det som det gick. Dipendra och Devyani blev förälskade. Dipendra kände ganska snart att han hade haft turen att träffa sitt livs kärlek och därför friade han tidigt. Men att vara arvinge till tronen i Nepal var inte alltid helt lätt. Dipendra fick inte gifta sig med vem som helst. Hans och Devyanis släkt hade en lång historia ihop. Men på senare år hade någon slags maktkamp brutit ut bakom kulisserna. Det var fortfarande god stämning på ytan och det var ändå inte ovanligt att medlemmar ur de båda släkterna gifte sig med varandra. Det var ju precis det Dipendra och Devyani ville göra, ingå äktenskap. Men Dipendras mamma, drottningen, var inte alls med på den idén. Hon hade redan utsett en mycket mer passande brud till sin förstfödde son. Kvinnan i fråga var en avlägsen släkting som tillhörde den nepalesiska kungafamiljen på långt avstånd. Så Dipendras föräldrar sa nej till äktenskapet med Deviani. De kunde inte hindra Dipendra från att gifta sig med vem man ville. Inte juridiskt, men om han gifte sig med någon som de inte hade godkänt, då kunde de göra honom arvlös. Och då skulle han aldrig bli kung av Nepal. De berättade för honom att så fort han gifte sig skulle hans lillebror Narayan bli kronprins av Nepal istället. Kungen höll med sin fru drottningen och äktenskapet var därmed förbjudet. Dipendra var inte redo att ge upp tronen, pengarna och hela den lyxiga livsstilen. I alla fall inte än. Han bestämde sig för att fortsätta sitt förhållande med Deviani men att avvakta med giftermålet. Efter Eton flyttade Dipendra tillbaka till Nepal med ett svart bälte i karate i bagaget. Han hade fått sitt svarta bälte på bara 3 år med hjälp av stenhård träning och goda kontakter. I Nepal fortsatte han att plugga på college innan han började på militärakademin. Efter det var det dags för universitetet där han tog sin magisterexamen i geografi. Efter det var det dags för ännu mer militärutbildning både inom armén och flygvapnet, där han utbildade sig till pilot. Dipendra var socialt intresserad och skrev artiklar till olika nepalesiska tidningar. Artiklarna handlade ofta om nationalism och patriotism. Dipendra var för traditionella värderingar och ville att kungens roll och makt skulle vara stark i Nepal. Ett enat land under en kung var ett lyckligt land, enligt honom. Men folket i Nepal höll inte alla med honom. 1990, samma år som Dipendra kom tillbaka till Nepal, demonstrerade folket för utökad demokrati. Och en som lyssnade var Dipendras pappa, kung Birenda. Birenda gick med på att göra om Nepal från absolut monarki till en konstitutionell monarki. En absolut monarki är precis vad det låter som. Kungen har absolut makt och kan fatta i princip alla beslut som rör landet. Ibland finns det en regering, men det är alltid kungen som har det sista ordet. Absolut monarki försvann ganska snabbt i Europa efter den franska revolutionen. Tankar om att ingen människa är mer värd än någon annan och att ingen ska kunna födas till makt började växa sig starka, inte bara i Europa utan över hela världen. Och ur det kom den konstitutionella monarkin. I den fanns det en kung eller drottning, men denna hade bara roll som statsöverhuvud på ett mer eller mindre symboliskt sätt, utan beslutande makt. Det är det vi har i Sverige, till exempel, och Norge, Danmark och England. Det finns också länder som är en mix av de båda där kungen har en viss makt. Exempel på sådana länder är Monaco och Marocko. Förutom att göra en förändring som tog ifrån honom själv makten, ville kung Birenda ta bort en hel del andra kungliga privilegier. Medlemmar i kungafamiljen som ägde företag var sedan tidigare helt befriade från skatt. Men de hade samma rätt till bidrag och stöd som alla andra företag i landet. Det här tyckte kung Birenda var orimligt. Varför skulle hans släktingar få fler möjligheter att tjäna ännu mer pengar? Vad gav de egentligen rätten att inte betala skatt som alla andra? Dipendra var väldigt upprörd. Han höll inte alls med sin pappa om att det var en bra idé att övergå till en konstitutionell monarki. Hans tankar om monarkin var de rakt motsatta. Dipendra ville att kungen skulle ha så mycket makt det bara var möjligt. När han fick höra sin pappas beslut fick Dipendra ett raseriutbrott och sparkade sönder en dörr. Han insåg hur mycket det här skulle påverka hans framtida roll som kung.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com/ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
General Vivek Kumar Shah, som hade arbetat nära kungen i 26 år, från att Dipendra var nästan nyfödd, har sagt, citat, "Dipendra var som två personer i en. På utsidan var han mild och mjuk. Han var väldigt omtyckt av alla, men inuti mådde han inte lika bra. Han fick inte tillräckligt mycket kärlek som barn. Han verkade ha ett sadistiskt drag. En gång kom jag på honom med att elda upp en katt och en mus. Och det verkade han tycka om." Slut citat. Dipendra var även fascinerad av vapen. Redan som ung började han samla på vapen av olika slag, mest skjutvapen. Flera av dem förvarade han i sitt sovrum. Han hade ett M16-automatgevär och en MP5K-pist. Han hade ett jaktgevär och flera pistoler. Enligt general Vivek Kumar Shah hade Dipendra allt i vapenväg. Om militären fick in något nytt modernt vapen såg Dipendra till att han fick ett exemplar han också. Generalen och flera andra anställda i platset kände sig lite obekväma med att Dipendra hade en arsenal i sitt rum. Dessutom var hans rum sällan låst. Det fanns inget vapenskåp eller motsvarande. Men ingen kände att de kunde göra någonting åt saken. Det var ju ändå kronprinsen och han lydde man. Dessutom var det inte särskilt ovanligt att vapen hanterades lite ovarsamt i det kungliga platset. Eller i kungafamiljen. Det var inte ovanligt att vissa familjemedlemmar var beväpnade lite när som helst. Och även att de hade vapen hemma. General Shah berättade också långt senare att Dipendra gillade att gå på pubben och att gå på fest. Han tyckte mycket om att ha roligt och han hade en mjuk sida. Han gillade att slappna av och att sjunga och dansa med sina kompisar. Dipendra och Devyani fortsatte att träffas. I kungaplatset ångade det av kungens och drottningens vrede. De hade ju en annan brud i åtanke. Gång på gång protesterade drottningen mot Dipendras och Devyanis förhållande. Men så länge de inte gifte sig fanns det inte så mycket mer hon kunde göra åt saken än att vara missnöjd. Åren gick. Kungaparet fortsatte vara missnöjda med Dipendras val av flickvän. Men livet i palatset fortsatte nästan som vanligt. Den stora skillnaden var att kungen inte längre behövde tillbringa lika mycket tid i sitt arbetsrum. Eftersom hans makt nu hade dragits ner till ett minimum. 1996 startade maoistgerillan NKP en väpnad kampanj i Nepal. Vilket ledde till ett fullskaligt inbördeskrig. En maoistisk gerillagrupp ledd av Pushpa Kamal Dahal, laddade sina vapen den 19 februari 1996. Och de hade siktet inställt på polisen. Ett antal polisstationer i tre av Nepals olika distrikt angreps. Gerillans mål var att störta kungen och ge makten till folket. Och för att göra det behövde de bli av med polisen. Enligt gerillan hade den absoluta monarkin varit en stor skam för Nepal internationellt. Och även om den konstitutionella monarkin som nu gällde var lite bättre, så var den långt ifrån bra. Och det behövde någon göra någonting åt. Maoisterna behövde göra revolution och rädda Nepal. De tyckte att det inte borde finnas en uppdelningsstatus mellan olika människor. Vare sig det gällde vilken släkt man tillhör, hur mycket pengar man har eller vilket kön man har. Inbördeskriget fortsatte i flera år, under 1996 och 97 och fram till millennieskiftet. Och efter det. Inbördeskriget kommer hålla på ända till 2006, men vi kommer att stanna till i år 2001. När inbördeskriget var över hade 12 500 människor dött och 2 miljoner nepaleser hade flytt landet, de flesta till Indien. Men vi ska prata om fredagen den 1 juni 2001. Den fredagen skulle hållas en familjefest i Kungapalatset. Palatset ligger i norra delen av Kathmandu och det ligger i princip inne i stan. På palatsområdet finns små trädgårdar i olika stilar. Det finns statyer och konst och små torg. Palatset är som en liten stad inne i Kathmandu. Runt palatsområdet löper ett högt metallstaket. Huvudbyggnaden är 3800 kvadratmeter. Har inte samma traditionella stil på insidan som på utsidan. Inuti har en mer senviktoriansk prägel. Huvudbyggnaden är indelad i tre delar, eller flyglar. En privat del för kungafamiljen, en del för gäster och en del för representation och ceremonier. Totalt har huvudbyggnaden 52 rum. När man kommer in i den stora entréhallen är en av de saker man först får syn på två uppstoppade tigrar uppställda på ett sätt som att de på väg att kastas över den som kommer in i rummet. De här två tigrarna hade dödats av den tidigare kungen Mahendra, alltså Dipendras farfar. På andra sidan hallen öppnas stora portar upp sig mot ett rum där kungen ger audiens till olika politiker och andra högt uppsatta människor. Går man den snirkliga, snidade trappan upp från entréhallen kommer man till tronrummet, som alltså ligger rakt ovanpå audiensrummet. Tronrummet ser ut som ett hinduistiskt tempel i pagodstil. Och mitt i, under pagodens tak, står tronen. Trappan var tvungen att byggas om på 30-talet eftersom det 1934 var en jättestor jordbävning i Nepal och då rasade trappan. När trappan byggdes upp igen var målet att göra den så storstilad och imponerande som möjligt. Resten av palatset är minst lika elegant, traditionellt och västerländskt i en myllrande mix. Familjens privata del är en lyxig oas. Och här skulle alltså hållas fest i den privata delen. Och vilka var då där på festen? Ja, det var rätt många personer. För lättare att hålla reda på vem som är vem kommer jag att lägga upp ett släktträd som Jenny har ritat och lägga ut det på Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta på Instagram. Det här är de som är med på festen. Kung Birendra och drottning Aswara. Kronprins Dipendra, vår huvudperson. Prins Nirayan, Dipendras lillebror. Prinsessan Shruti, alltså Dipendras lilla syster. Prins Direnda, och det är alltså kung Birendras ena lillebror. Dessutom prinsessorna Shanti och Sharada. De är systrar till kung Birendra och dessutom deras män på festen. Två kvinnliga kusiner till kung Birendra var också på festen. Och sen var det prinsessan Komal. Komal är gift med kung Birendras andra lillebror, Gyanendra. Och Gyanendra är en viktig person i den här historien. Och därför måste vi prata lite om Gyanendra, kungens lillebror. När Gyanendra föddes 1947 bad hans pappa att en astrolog skulle komma till palatset för att spå sonens framtid. Astrologen genomförde sin spådom och sen tittade han allvarligt på kungen och berättade att det här var inte alls bra. Gyanendras pappa, alltså Dipendras farfar, som i det här tillfället var kronprins, fick aldrig någonsin titta igen på sin son Gyanendra. Om han gjorde det, då skulle han få otur med allt för resten av livet. Gyanendra skulle alltså dra otur över hela sin familj om han fick bo kvar med sina föräldrar och sin storebror Brenda. Därför skickades Gyanendra bort för att bo med sin farmor. Men 1950 blev det stökigt i Nepal politiskt och den dåvarande kungen, som alltså var Gyanendras och Brendas farfar, gick i exil tillsammans med hela sin familj. Utom Gyanendra, för han fick han ju inte titta på. Gyanendra var då 4 år, men han var kvar i Nepal. Och då utropades han till kung. Han skulle få hålla ställningarna tills allt politiskt löste sig, vilket det gjorde 1 år senare. Och då kom resten av kungafamiljen till Nepal och tog ifrån 5-åringen kungamakten. Och sen skickade de bort honom till farmor igen. Som vuxen började Gyanendra umgås med sin familj igen. Och han pluggade bland annat tillsammans med sin bror Brenda. Man fick aldrig träffa kungen, sin pappa. Eftersom Gyanendra inte var kronprinsen, det var ju Brenda som var, så valde Gyanendra att göra karriär som affärsman istället. Och det gick jättebra. Han var rik från början, som medlem av kungafamiljen, men snart var han en av Nepals rikaste män. Han behövde ju inte betala skatt på sina inkomster. Då, men på dagen för den här familjefesten den 1 juni 2001, då var han tvungen att betala skatt på grund av sin brors beslut. Men Gyanendra var inte på festen. Han var den enda i den närmaste familjen som inte kunde komma. Eftersom han av okänd anledning befann sig i staden Pokhara just den här dagen och inte i Kathmandu. Men med på festen var istället Gyanendras son Paras, alltså Dipendras kusin. Paras hade ett ganska dåligt rykte. Han var känd för att nästan ständigt vara berusad. Han var självisk och alla ansåg att han bara brydde sig om sig själv. Rykten sa att Paras hade kört på flera människor. Han hade kört rattfull vid flera tillfällen. Men att kungafamiljen hade sett till att allt han gjorde mörkades. Kungafamiljen hade även immunitet mot att bli åtalad, precis som kungen har i Sverige idag. Det var mer än rykten att Paras hade skadat människor i flera tillfällen. Det var istället en öppen hemlighet. Vid ett tillfälle året innan familjefesten, år 2000, sades Paras ha dödat en sitarspelare. Paras hade varit inne på en nattklubb där sitarspelaren var anställd. Och ett bråk hade uppstått när Paras tafsade på en kvinnlig servitör. Sitarspelaren gick emellan och fick med sig flera av klubbens anställda för att övertala Paras att lämna servitören i fred. Paras hade inget annat val än att lämna klubben. När sitarspelaren senare lämnade klubben och körde hemåt på sin motorcykel blev han rammad av Paras som hade väntat utanför och nu körde på honom i sin bil. Sitarspelaren flög av motorcykeln och då stannade Paras bilen och backade över honom. Sitarspelaren dog av sina skador. Det här kom ut och mer än 600 000 nepaleser skrev på ett upprop till kung Brenda där de krävde att han skulle se till att hans brorson Paras fick sitt straff. Men ingenting hände. Paras var immun mot åtal, vad han än gjorde. Och han var där på festen. Och det var även Paras syster, Prerana. Det fanns även minst en annan, mer avlägsen släkting med på festen än doktor Rajiv Shahi. Doktorn var ingift i släkten och arbetade som läkare inom det militära. En av gästerna hade börjat festa i förväg på egen hand. När det var dags för festen att dra igång släntrade prins Dipendra in. Helt uppenbart väldigt berusad och dessutom påverkad av narkotika. Enligt ett vittne hade Dipendra druckit stora mängder whisky och rökt, citat, en speciell sorts cigarett fylld med en mix av hasch och en okänd svart substans, slut citat. Dipendra var inte bara onykter och påverkad av narkotika. Han var även på väldigt dåligt humör och aggressiv. Han började tjafsa med en av de andra gästerna. Och när det hela eskalerade sa hans pappa kungen till på skarpen. Dipendra var tvungen att skärpa sig eller gå och lugna ner sig. Dipendras lillebror Nirajan bestämde tillsammans med en av deras kusiner att det nog var ganska bra om Dipendra fick vila på sitt rum en stund tills han hade blivit lite nyktrare och mindre otrevlig. Runt 20-tiden ledde de Dipendra till hans svit i den privata sovrumsflygen och lämnade honom där. Dipendra kunde inte komma till ro, han var ju fortfarande både hög och full, så han ringde sin flickvän Devyani för att prata lite. De pratade en stund och la på. Devyani fick förstås inte komma till festen. Dipendra ringde henne en gång till och sen en gång till. Och det tredje samtalet avslutade han med att säga att han nu skulle gå och lägga sig. Men det verkar som att han inte gjorde det. Istället klädde han om till militära kläder och tog med sig två gevär, varav ett var hans M16, automatkarbinen. En anställd vid palatset såg Dipendra när han var på väg ner i trappan från övervåningen. Men den anställde blev inte så överraskad. Dipendra gick ofta runt med vapen in i palatset. Så den anställde tänkte inte mer på det, utan fortsatte med sitt jobb. Dipendra verkar ha varit uppe i sin svit ungefär en timme, och nu var klockan nära 21. Många av gästerna befann sig vid det här laget i det stora biljardrummet där de tog en drink för maten. Eftersom familjen ville hålla festen så privat och familjär som möjligt hade de satt åt vakterna att de ville vara ensamma. Plötsligt stormade Dipendra in med vapen i handen i biljardrummet. Han höjde vapnet och sköt först en gång rakt upp i taket. Innan han sänkte vapnet i midjehöjd, siktade och sköt sin pappa, kung Berenda, med automateld. Personal som befann sig utanför rummet hörde skotten och försökte ta sig in i rummet genom en låst dörr, men kunde inte komma in. Dipendras mamma, drottningen, kom in i rummet precis när hennes man blev skjuten. Hon vände snabbt och sprang därifrån, ut ur huset, samtidigt som hon skrek på hjälp. Dipendra fortsatte skjuta mot flera personer innan han lämnade rummet och gav sig ut i trädgården. Där ute i trädgården gömde sig hans mamma drottningen. Tillsammans med mamman var även lillebror Nirajan, som ställde sig framför drottningen för att försöka skydda henne. Dipendra öppnade eld mot dem båda. Vittnesmålen i det här fallet är problematiska. Det finns förmodligen inget vittne som såg Nirajan ställa sig framför sin mamma, så det kan vara en bedömning som har gjorts efter att polisen analyserat hur de föll efter att de hade blivit skjutna. Och när jag säger att det förmodligen inte fanns några vittnen när Dipendra sköt sin mamma och sin lillebror, så skiljer sig vittnesmålen väldigt mycket i det här fallet. Vittnen som har befunnit sig på samma plats säger helt olika saker om vad de har sett och hört. Vissa har sett och hört massor av saker, men andra ingenting. Så det jag berättar om vittnesmålen kan ni verkligen inte ta som absolut sanning. Det finns även vittnen som har sett samma person på två olika platser vid samma tidpunkt. Ett vittne ur personalen sa att han blev förvånad när han såg Dipendra gå omkring med vapen i hand. Han blev förstås förfärad, men han blev också förvånad och fundersam eftersom han bara någon timme tidigare sett Dipendra stupfull tas upp till sitt rum av sin bror Nirajan och kusinen. Men den Dipendra som gick runt och sköt folk verkade väldigt stadig på både benen och handen och verkade inte påverkad av alkohol. Dipendra gick runt och sköt ner sina familjemedlemmar en efter en. Till slut skrek Dipendras farbror, kungens yngste bror Direnda, till honom. Du har gjort tillräckligt mycket skada. Ge mig geväret nu. Det gjorde inte Dipendra. Istället sköt han sin farbror. Och efter att farbrorn hade fallit till marken vände han sitt vapen mot sig själv och sköt sig i huvudet. Från det ögonblicket att Dipendra rusade in i biljardrummet hade det inte gått mer än några minuter. När allt var över var 9 personer döda och 6 personer skadade, om man räknade med Dipendra själv. Han hade nämligen inte dött när han sköt sig själv i huvudet, utan istället hamnat i koma. Så det exakta förloppet, vem som sköts när och sådär, är oerhört svårt att lista ut. Men när allt var över var följande personer döda. Kung Birenda och drottning Ashvara, alltså Dipendras föräldrar. Men även hans syskon, lillebror Nirayan och lillasyster Shruti. Dessutom hade kungens systrar Shanti och Sharada dött, samt Sharadas man, Dipendras farbror Direnda och prinsessan Jayanti, hans kusin, hade också dött. Totalt 9 döda. De som hade överlevt men var skadade var kung Birendas tredje syster, prinsessan Shova, Kumar Gorak, som var gift med en av kungens nu döda systrar, Ketaki Chester, kungens kusin, som hade avsagt sig sin prinsesstitel. Skadad var även prinsessan Komal, gift med kungens bror Gyanendra, och mamma till prins Paras, som även han överlevde. Varken Paras eller hans mamma blev särskilt svårt skadade. Och den sista skadade var som sagt Dipendra själv. Han fördes till sjukhuset utan att återfå medvetandet. Dagen efter massmordet, lördagen den 2 juni 2001, kremerades alla dödsoffren. Eftersom Nepals kung nu var död var det dags för en ny kung. Den närmaste tronarvingen var kronprins Dipendra. Som näst på tur att överta Nepals tron utropades Dipendra till kung, och han blev krönt på sjukhuset där han låg i koma. Om den nya kungen skulle överleva såg konstitutionen i Nepal och traditionen ut så att en kunglig person inte kunde dömas för mord. Dipendra skulle alltså bli kung om han återfick medvetandet, trots att han hade mördat sin pappa och 8 andra. Men Dipendra kunde inte vara kung när han låg i koma, så därför behövdes det en ställföreträdande igen, och det blev prins Gyanendra. I kaoset blev det aldrig utrett exakt vad som hade hänt. Allt handlade om att ta hand om de skadade och de döda. Att förhöra vittnen var sekundärt och gjordes aldrig ordentligt. När landets premiärminister Griya Prasa Koirala gick ut i media första gången efter massmordet hävdade han att allting var en olycka. Så citat Nepals premiärminister i sitt första uttalande. Enligt den information vi har berodde händelsen på att ett automatvapen gick av misstag, och det skadade och dödade kungen, drottningen, kronprinsen och flera andra medlemmar av den kungliga familjen. Slut citat. Det här uttalandet är ju lite speciellt av många anledningar. Det verkar lite märkligt att ett automatvapen går av misstag på en fest och 9 personer dör. Dessutom hittades ju de döda och skadade på olika platser i palatset. Några till och med utomhus. Dessutom kan man ju tolka uttalanden som att Dipendra faktiskt är död. Förmodligen försöker premiärministern här bara mörklägga och vinna tid. Det kom ändå ut rykten i Kathmandu att det var kronprins Dipendra som var gärningsmannen. En som stod på Dipendras sida var hans farbror Gyanendra, kung Birendas bror, Paras pappa och nu den ställföreträdande regenten. Gyanendra delade premiärministerns analys att allting var en fruktansvärt tragisk olycka. Han var inte själv där, men han visste nog att det var en olycka. Och vad än folk viskade så var den officiella versionen att det var en olycka. Dipendra låg i koma i 3 dagar. Den 4 juni 2001 avled han av sina skador. Ingen riktig utredning hade kommit igång, men nu bestämde Gyanendra att det behövdes en utredning. Och den skulle ledas av en kommitté bestående av justitieministern Prasad Upadhyaya och hovets presstalesperson Taranath Rabanhat. Så de började utreda hela, men när Dipendra dog den 4 juni blev Gyanendra kung. Han stod näst på tur i tronföljden eftersom även Dipendras lillebror Nirayan var död. Gyanendra, som alltså från början hade hävdat att allting var en olycka, ändrade sin attityd direkt när Dipendra hade avlidit den 4 juni. Nu sa Gyanendra istället att han var fullständigt säker på att det var kronprins Dipendra, senare kung Dipendra, som var den skyldige. Och att det nu var fullständigt tydligt. Doktor Shahi, den ingifte svärsonen, var ett av vittnena till händelsen. Och han förhördes av kommittén om det han hade sett under den fruktansvärda kvällen. Doktor Shahi hade överlevt för att han stod långt bort och Dipendra hade skjutit på honom. Han hade först hört någonting som lät som skott och tänkte att det nog måste vara raketer eller någon slags skämt. Sen hörde han skrik inifrån biljardrummet och någon skrek: "Hans majestät har blivit skjuten!" Doktor Shahi hade då rusat till den döende kungens sida och slitit av sig sin kavaj. Han hade pressat kavajen mot kungens nacke för att stoppa blödningen. När han hörde kungen säga väldigt svagt att han hade blivit skjuten i magen också. Det här är ännu ett vittnesmål som inte är bekräftat av någon annan som var på platsen. Doktor Shahi berättar också att han inte var någon hjälte bara för att han förgäves hade försökt rädda kung Behendras liv. Den riktiga hjälten, sa Doktor Shahi, var prins Paras, Dipendras kusin, och den nya kungen Gyanendras son. Det vill säga numera kronprins Paras. Paras hade enligt Dr. Shahi hållit huvudet kallt hela tiden. Han hade räddat minst 3 personer, varav 2 barn. Det här uttalandet förvånade rätt många, eftersom Paras ju var känd för att vara en person som körde över folk för att vara roligt och dessutom gjorde allt för att rädda sitt eget skinn. Att hjälpa till vid en massaker lät inte som någonting Paras skulle göra. De flesta nepaleser tänkte att Paras skulle springa och gömma sig. Men Dr. Shahi var helt säker. Han hade sett Paras hjältemod. Utredningen förhörde 100-tals personer. Ögonvittnen, tjänstemän på palatset, vakter och annan personal. Och till slut kom de fram till en slutsats. Kronprins Dipendra, senare kung Dipendra, hade genomfört massakern alldeles själv. Resultatet av utredningen presenterades i ett offentligt uttalande. Och utredningen hade totalt tagit lite över 1 vecka. Den 12 juni 2001, 11 dagar efter massmordet, hölls en hinduisk ceremoni för att skicka ut den gamle kungens själ från Nepal. Alltså kung Birenda. Dipendra hade varit kung i 3 dagar, men var skyldig till massmord. Så han fick ingen sån här ceremoni. Hans pappa, kung Birenda, hade varit omåttligt populär och nu behövde han få frid någon annanstans. Han behövde vandra vidare. Men för att kunna göra det behövde han lite hjälp på traven och det kunde den hinduiske prästen Durga Sapkota hjälpa till med. Klädd som Birenda satt han upp på en elefant utanför kungaplatset och red sedan ut ur staden. Prästen tog med sig en stor mängd av kung Birendas tillhörigheter på färden, så att Birenda inte skulle stå helt utan sina saker på andra sidan döden i sin symboliska exil. Men varför hade då Dipendra mördat större delen av sin familj? En av de mest populära teorierna var och är att massmordet var en hämnd för att Dipendra inte fick gifta sig med Devyani, utan istället var pushad att gifta sig med den kvinna som hans föräldrar hade valt ut åt honom. Det var en fälla han hade undvikit att falla i under flera år. Samtidigt ryktades det att inte heller Devyanis föräldrar ville att de skulle gifta sig. Hennes familj var kanske inte lika fin även om hon härstammade från en maharadja. Men de var rika. Jätterika. Troligen rikare än den nepalesiska kungafamiljen. Devyanis mamma var rädd att hennes dotter skulle få en lägre levnadsstandard om hon gifte in sig i kungafamiljen. Så man undrar ju hur levde familjen Rana. En annan teori var att Dipendra, precis som sin farbror, var så missnöjd med landets övergång från absolut monarki till konstitutionell monarki att han bestämde sig för att hämnas på sin pappa. Kanske var motivet också att själv bli Nepals kung och sen kunna införa absolut monarki igen. Sen dök det förstås upp andra spekulationer. Hur kom det sig egentligen att kungens bror, prins Ganendra, var den enda i familjen som inte var med på festen? Varför var han inte där? Av vilken anledning var det så viktigt att vara i Pokhara just dagen för massmordet? Ingen verkade veta. Och nu var Ganendra Nepals kung. Om någon hade tjänat på massmordet så var det han. Dessutom hade ju ingen i hans familj dött. Både hans fru, dotter och son hade klarat sig med väldigt små skador. Dottern Prirana hade inte ens fått en skråma. Ganendra hade dessutom tagit total kontroll över utredningen. Han hade utsett de två utredarna och sen hade han bestämt att utredningen var klar bara en dryg vecka efter massmordet. Och sen hade han ändrat åsikt och sagt att Dipendra var gärningsman. Scotland Yard hade erbjudit sig tidigt att hjälpa till med utredningen, men Ganendra hade sagt nej. Han hade sagt att han hade valt Nepals två bästa utredare och det räckte. Och en av de här utredarna var alltså presstalespersonen vid hovet. Och så var det där med kriminaltekniken. Det gjordes aldrig några egentliga forensiska undersökningar. Inga fingeravtryck togs. Inga andra spår verkar ha dokumenterats. Men en sak som noterades var att Dipendra var högerhänt. Men han hade skjutit sig själv i vänster tinning. Och folk undrade, hur gick det till? Konspirationsteorierna flödade. Och folk frågade sig, var det helt enkelt så att det var Ganendra och hans son Paras som hade snackat ihop sig om att göra det tillsammans? Ganendra såg till att hålla sig borta från festen för att undvika misstanke. Och då skulle hans son Paras utföra morden och sätta dit Dipendra för dem. Ganendra hade flera orsaker att tycka illa om sin familj. Han hade ju blivit bortskickad när han föddes. När hans pappa hade valt att lyssna på en astrolog som hade sagt att han aldrig mer skulle titta på sin son. Ganendra ville dessutom ha kvar den absoluta monarkin. Både för att han tyckte att det var bäst att all makt hanterades av bara en person, men också för att han själv drev flera företag och inte ville betala skatt. Prins Dipendras livvakt, Lal Bahadur Magar, hävdade senare att han trodde att det var Paras som hade utfört hela massaken. Paras hade skjutit Dipendra och sen placerat vapnet i hans hand. Hur kunde han då göra det? Alla vittnen som hade sett massmordet hade ju noterat att det var Dipendra som var gärningspersonen. Men riktigt så var det inte. Det fanns en logisk förklaring, hävdade livvakten. Paras hade klätt ut sig till Dipendra med en mask över ansiktet. En mask som föreställde Dipendra. Det var därför alla hade trott att Dipendra var gärningsmannen. Men det hela hade ju gått snett. För Dipendra hade ju inte dött. Paras hade varit klantig när han hade skjutit Dipendra. Därför hade Paras besökt Dipendra på sjukhuset. Haft sönder och sen slängt Dipendras respirator. Och det var därför han hade dött. I en variant av den här teorin var det Ganendra och Paras som var de skyldiga. Men Dipendra var med på det hela och var den som utförde dådet. Kanske till och med tillsammans med Paras. Men Dipendra råkade skada sig själv när han sköt sig. Och han sköt sig för att rikta misstankarna bort från sig själv. Både Dipendra och hans farbror Ganendra ville återgå till den absoluta monarkin. Det finns ett vittne som säger att det inte var en person som hade en mask som liknade Dipendra. Nej, det var flera personer som hade ansiktsmasker som liknade Dipendra. Det vittnet säger också att Dipendra var en av de första som sköts. Och då kunde han ju inte vara mördaren. Folk har också frågat sig varför fanns det inga vakter på festen. Kungafamiljen hade alltid säkerhetspersonal i närheten. Efteråt sa de att de hade velat ha en riktigt privat fest. Men varför just den här gången? Kungafamiljen hade alltid vakter. Alltid. En annan konspirationsteori som kom fram, det har spekulerats väldigt mycket om det här fallet, var att Indien tillsammans med USA hade konspirerat för att bli av med den nepalesiska kungafamiljen. Lite oklart varför, men teorin lades först fram av en före detta nepalesisk utrikesminister. Kommunistgerillans ledare, Pushpa Kamal Dahal, hävdade även han att det var Indien och USA som låg bakom det hela. Det var den indiska underrättelsetjänsten och CIA som dödade kungafamiljen. Det har som sagt spekulerats jättemycket om det här. Och här kommer en riktigt knasig teori. Men den finns där ute. Den här teorin säger att det inte var 8 personer som dödades i palatset. Plus då Dipendra. Nej, det var faktiskt hela 900 personer som mördades i palatset. De 900 hade fraktats bort och begravts på en hemlig plats under natten. Vilka de här 900 personerna skulle ha varit är lite oklart. Och också varför de dog. En teori var att alla 900 hade dött av förgiftat vatten i palatset och av någon anledning skulle även all mjölk i staden ha blivit förgiftat. 2011, 10 år efter massmordet, gick en av landets för detta utvecklingsministrar, som tidigare hade varit journalist, ut med att mordet på kung Birendra hade försiggåtts av ett annat mordförsök på kung Birendra. Men den gången hade Nepals underrättelsetjänst kommit konspirationen på spåren och mordplanen hade stoppats. Planen hade varit att döda kung Birendra under ett av hans besök i ett tempel. Och en av huvudmännen var en religiös hinduisk ledare, Yogi Naraharinath. Yogin häktades, men det bestämdes från högre ort att man skulle mörklägga det här. Kanske för att inte kasta någon skugga över landets viktigaste religion. Yogin skickades ut ur landet och bosatte sig i New Delhi. Därifrån startade han en fredligare kampanj för att försöka motarbeta kung Birendra och få honom att avgå. Rykten angående det här mordförsöket säger att Yogin fick uppdraget att döda kungen av andra medlemmar av kungafamiljen på grund av övergången till konstitutionell monarki. Vid något tillfälle gick Paras ut och sa att Dipendra hade pratat med honom några dagar innan massmordet. Dipendra hade sagt till honom att han tänkte släppa lös helvetet. Enligt Paras var skälen dels det uteblivna giftermålet och övergången till konstitutionell monarki. Men dessutom hade det hänt en annan sak som hade blivit droppen. Det var när kung Birendra vägrade att genomföra en stor affär med vapen som militären skulle köpa. Hade affären gått igenom hade Dipendra tjänat miljontals rupier och dessutom troligen fått en del gratis vapen, vilket han ju alltid uppskattade. I det här laget var Dipendra död och kunde varken försvara eller förneka det Paras påstod. Bara några dagar efter massmordet var alltså Gyanendra Nepals nya kung. Gyanendra blev väldigt fort en impopulär kung. Han inledde sitt regentskap med att upplösa och avskaffa landets parlament. Han fängslade journalister som skrev kritiska artiklar. Han försökte återgå till den absoluta monarkin. Men det var svårt att få Nepals folk med på den båten. På sikt kom massmordet att förstöra den aktning som Nepals folk tidigare haft för den kungliga familjen. Gyanendras tid som kung blev kontroversiell. Hans försök till totalitärt enväldigt styre ledde till slut till att monarkin avskaffades i Nepal den 28 april 2008. Gyanendra blev av med alla sina privilegier och staten beslagtog alla tillgångar som kungafamiljen ägde. Däremot fick Gyanendra behålla samtliga tillgångar han hade fått ihop under sin tid som affärsman. Han var delägare i flera hotellkedjor i Nepal och runt om i världen. Han ägde dessutom ett bryggeri, ett bomullsspinneri, en bilfirma, restauranger och mycket mer. Han fick inte längre vara kung, men han blev inte en fattig man. Men i och med det blev Gyanendra Nepals sista kung. Och den vise mannens profetia från 1700-talet var därmed uppfylld. Jag finns på X och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Följ mig gärna där. Ingen annan heter så. Så jag är lätt att hitta. Tack till Jenny Sterner som har skrivit det här avsnittet. Hon gör även podden Krimkalendern som jag rekommenderar varmt. Tack till Emil Drugge som arbetar med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.